Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och idag så ska vi bland annat prata Pricer. Peter har lite spaningar från rapportperioden och så ska vi dra lite makro. Eller hur Peter?
Det stämmer bra.
Suveränt. Och sen ska vi också först prata lite om vår fondsponsor Odin idag igen. Och de har en grön räntefond som inte har den risken som många andra räntefonder har, som exempelvis investerar i SBB och liknande. Utan den här räntefonden kör bara så kallade investment grade bonds, alltså företagsobligationer som har en bra kreditvärdighet. Och sen en annan grej som jag tycker gör den här räntefonden intressant är att man har också väldigt mycket fokus på att det ska vara likvida innehav. Och vi kommer ju nog alla ihåg vad som hände under covid när vissa räntefonder fick stänga för uttag på grund av att man inte kunde sälja av sina innehav. Så det gick helt enkelt inte att driva fonden, och det är ju verkligen katastrof, för att många har ju en sån här räntefond för att kunna sälja kanske när det är sämre tider och växla över till aktier då. Och kunna växla mellan aktier och räntor. Så att vill du ha lite mer tryggt alternativ, företagsobligationer som ger ganska bra avkastning numera, så finns det då Odin Sustainable Corporate Bond. Så den finns både hos Nordnet och Avanza.
Och då säger vi vadå Magnus?
Stort tack till Odin Fonder.
Stort tack!
Och sen tänkte jag också lägga en liten kommentar om Kinnevik. Det är inte varje dag vi gör det i podden. Men där är en liten påminnelse till alla lyssnare. För investmentbolag är ju väldigt populära. Och många kollar ju på substansrabatten och premien i investmentbolag. Alltså vad själva innehaven är värderade till jämfört med vad aktien handlas i. Och jag tror att många blir rätt lurade där idag. För att man kollar nu och ser att det är rabatt på många av de här investmentbolagen. Men då ska man komma ihåg det, att det är lite som när SBB säger att aktiekursen är rabatt till deras substansvärde. De bestämmer ju ganska mycket själva hur deras onoterade portfölj värderas. Så det är viktigt att komma ihåg, och jag tror att det är väldigt många case, framförallt Kinnevik, som har mycket onoterat, där man håller uppe värderingen med meningen för att det ska se bättre ut än vad det faktiskt är.
Sen blir också substansvärdet lite laggande. För det kan ju faktiskt vara så att tillgångarna sjunker, i synnerhet i ett klimat som vi har nu. Men det uppdateras ju först när de publicerar en kvartalsrapport.
Exakt.
Så det kan liksom bli i ett dåligt klimat, så är det väl ganska naturligt också att så här, rabatten blir lite högre, så att säga.
Ja.
Sen kan ju det också prisas in i kursen, självklart, vilket det oftast gör. Alltså marknaden är ändå liksom ganska smart, får man säga.
Ja, men ganska exakt. Effektiv. Så att det blir liksom det, man måste tänka på det. Det gäller inte bara att kolla på rabatten, utan det är också lite lagg, det som du säger.
Yes.
Och det tar mig in på veckans sågning också. Den får Kinneviks vd. Så mycket Kinnevik.
Oj då, jag frågade faktiskt han nyligen om han skulle vara med i en intervju här.
Är det så? Jag hoppas han sa när.
Jag har faktiskt inte fått svar. Så ah, okay. Såga på det.
Då får vi se. Kanske vi får hans uppmärksamhet nu.
Yes.
Han tog över 2017, och då hade man ju den här gamla Stenbecksfären med mycket så kassaflödespositiva bolag som man har gjort sig av med nu. Och egentligen bryter mot regeln 101 som alla investerare har för att bli framgångsrika. Och det är ju inte köpa förhoppningsbolag. Och den här nya vdn, han har ju lagt om hela verksamheten till att bygga på förhoppningsbolag och hoppas att de ska gå bra. Och jag tyckte Bråse skrev en ganska bra artikel i DI i veckan. Om man värderar kassan och den noterade portföljen till sitt riktiga värde, då är det 75% rabatt på onoterade delen. Och om då Kinnevik själva tycker att det är en fair värdering, då borde man bara göra återköp för all sin kassa.
Mm.
Men sen så investerar man i en massa nya olönsamma grejer. Så det säger ju lite också det här med att de tror inte ens själva på sin substansvärdering.
Precis.
Så det är värt att ha med sig. Så tänk verkligen på det, speciellt med Kinnevik som har mycket onoterat och mycket förlustskitbolag.
Och nu är det ju också så här väldigt, väldigt bäsigt där ute. Snittaktien på small cap har ju gått ner med ungefär 70% sen respektive aktiens högsta nivå de senaste 3 åren. Och medianen har faktiskt gått ännu sämre. Och det här är ju i princip i paritet med finanskrisen 2008, så det är ju verkligen blood on the street som man säger.
Jag tycker det är ganska nice att tänka på ändå, att när man själv känner att man är dålig för man kommit med ett rövcase, så ska man komma ihåg det, att snittet är liksom ett rövcase på First North och small cap idag.
Så är det.
Så är det liksom.
Och jag har ju varit lite bekymrad över att alltså min typ halva min årsavkastning har blivit raderad senaste typ så här 3 veckorna eller någonting. Jag har gått från så här 64% till typ 35% eller någonting. Men det är ju fortfarande liksom väldigt bra relativt sett, i synnerhet när man äger också mycket mindre bolag. Så att man kanske ska vara lite försiktig med liksom att skylla på sig själv och vara missnöjd med det.
Ja, och det är också det. Jag tror det är extremt många lyssnare som har en portfölj som har gått sämre än index i år. Men det beror ju på att det är storbolagen som har gått okej och småbolagen som har gått jävligt dåligt. Och de flesta äger småbolag.
Exakt.
Alltså det ska man verkligen ha med sig.
Av våra lyssnare så antar vi att de flesta tittar mer på mindre bolag.
Mm.
Men du har väl skapat alfa de senaste 3 veckorna som vanligt? The Oracle of Malmö?
Ja, men sista 2 veckorna i september var brutalt dåliga. Men senaste 3 veckorna har det varit okej faktiskt.
Mm. Jag tycker i alla fall att det här borde innebära att det finns jäkligt mycket spännande möjligheter där ute. Sen hade ju Kap ett väldigt intressant perspektiv. Vi var ju på middag med Kvalitetsaktiepodden och några andra privatinvesterare och analytiker. Och jag tyckte att det perspektivet som de pratade mycket om, det vill säga att ja, bakåtblickande multiplar gör att det ser väldigt billigt ut. Men å andra sidan så är det också väldigt mycket svårare att estimera framtiden för jättemånga bolag. Så att det är inte bara så lätt som att säga att så här, okej, men nu ser faktiskt multiplarna jättebilliga ut så, och därför är det köpläge. För det är faktiskt framtida multiplar som spelar roll. Och såklart så måste det också justeras för sannolikhet och risk. Och det här pratade de jättemycket om, och jag tyckte de liksom hade en jättebalanserad approach. Nu ska jag inte avslöja såklart exakt hur mycket kassa de har i deras investmentbolag. Det får de göra i deras egen podd. Men jag tycker att det perspektivet är väldigt viktigt att lyfta i alla fall. Att ja, det är jättemycket risk där ute och man kan inte bara titta på bakåtblickande multiplar. Jag vet inte exakt hur du resonerar här, men jag har ju alltid kört all in och tycker att det passar mig bra. Att jag liksom ligger i marknaden hela tiden oavsett hur makroklimatet ser ut egentligen.
Nej, men jag har en ganska tydlig syn på makro. Det är att jag försöker aldrig tajma marknaden. Så jag försöker alltid ligga med i princip fullinvesterat. Men jag försöker använda makro för att göra en marknadsanalys för bolagen och då lägga mig i rätt sektorer.
Mm.
Så till exempel i år så har jag undvikit bolag med hög skuld nu när räntan har gått upp. Jag har undvikit konsumentnära bolag som Thule och Mips och liknande. Och så det är liksom en strategi där jag kanske då kommer missa ifall det blir en uppgång nu väldigt snabbt och säger att räntan går ner jättemycket. Då kommer de här bolagen kanske studsa 100% vissa av dem, och det kommer jag missa. Men det är en risk jag är beredd att ta, för att det kan ju gå riktigt illa också. Man vet ju inte var det slutar heller. Jag tror många är lite blinda för senaste 12 åren för att alltid ha slutat bra på något sätt, som under covid exempelvis.
Mm.
Men det behöver ju inte göra det. Det kan ju bli så att ett bolag som man aldrig trodde skulle få riktiga problem går ner 95% för att de hade för mycket skuld egentligen. Så jag är hellre safe than sorry där liksom.
Och där historiskt också, inte liksom 100% kopplat till det du precis sa, men det har ju faktiskt varit marknadsklimat historiskt där börsen i princip har gått plus minus noll på 10 års horisont.
Ja.
Inte minst den stora depressionen på 30-talet och sen så också IT-bubblan. Jag tror att även bolag som typ Microsoft, det tog ju liksom 10 år för dem att återhämta sig.
Det tog 15 år för Microsoft som gick fantastiskt under de 15 åren fundamentalt sett.
Precis, precis.
Och 70-talet var samma sak. Så att, men jag tror man är lite lätt blind för att det har varit nollränta nu i 10 år.
Verkligen, verkligen. Och nu känns det som att vi potentiellt skrämmer upp lyssnarna väldigt mycket här.
Men med det sagt så ligger vi ändå fullinvesterade.
Precis, och jag har väl lite den åsikten att det borde alltid finnas möjligheter där ute och felvärderade bolag. För att annars innebär ju det att marknaden är effektiv, och det vet vi ju att den verkligen inte är, eller att den är övervärderad. Och det tror jag faktiskt inte heller att den är just nu. Sen är ju likviditeten också en intressant fråga, och det tyckte jag att Kap också touchade ganska mycket på. Det var framförallt Ola som jag pratade med det här om. Men det är så här, även fast man kan tycka att en aktie är undervärderad, så finns det också en kraftig likviditetsrisk och sentimentrisk. Och den kanske man också faktiskt ska ta i beaktning. Och det blir faktiskt väldigt svårt att liksom kvantifiera det och slänga in det i sin analys. Men det var ju också ett perspektiv som vi fick från boken Capital Returns. Det här med att det finns vissa indikatorer som man ändå kan titta på. Så som att så här, det görs super, super mycket IPOs på höga nivåer. Det är en ganska tydlig indikation för vart vi är i cykeln. Till exempel vart räntan står och så vidare. Och när det kommer till makro så är inte det någonting som, jag tycker heller inte liksom man ska försöka precisera, typ så här, ja men Feds nästa räntebesked och så vidare, för det kommer du inte ha någon edge i som småsparare eller lekman. Men det som kan vara klokt i alla fall, det är att ha det i bakhuvudet och försöka applicera det bolagsspecifikt. Det vill säga att så här, ett konglomerat som är byggt på M&A, mycket leverage, som har liksom byggt det här konglomeratet med riskkapital som har varit tillgängligt i en lågräntemiljö och så vidare. Det är ju extremt, extremt riskfyllt när sentimentet vänder. Och det var lite det du var inne på. Men när man pratar makro så är det ganska viktigt att separera olika delar inom makro, tycker jag. För ofta så är det ju så här argument på Twitter man kan läsa eller i olika sammanhang så här att jag kollar ingenting på makro utan att definiera vad makro innebär. Och jag tycker faktiskt att man borde bryta ner det att så här, ja, en del av makro är ju faktiskt valutor, inflation, räntor. Men en annan del som kanske är mycket lättare att precisera som privatinvesterare, det är ju hur olika makroevents påverkar ett specifikt bolag. Och det tycker jag verkligen inte man ska blunda för.
Nej, det är ju marknadsanalys som är en jätteviktig del egentligen när man kollar på ett bolag.
Precis, och så är det ju många också som brukar referera till stora investerarlegendarer så som Philip Fisher och Peter Lynch etc. som säger ofta att de inte kollar på makro. Men det de menar, det är ju såklart inte liksom ett makroevent som kanske påverkar deras största holding. Utan det de menar är ju att de har ingen edge att kunna estimera inflation och räntor till exempel. Men självklart gör de industrianalyser och kollar hur makro påverkar specifika bolag. Det är så här, till exempel som att Buffett och Munger har ju köpt jättemycket olja nu. Det är klart som fan att de liksom kollar på makrotrenderna kring olja.
Ja, det är ju egentligen bara ett makrobett. Det är ju inte så att de bara, åh det här är en fantastisk ledning, det är därför vi investerar i olja nu.
Nej,
det är
precis.
På grund av marknaden såklart, och det beror ju på makro.
Precis, precis. Och det är lite det jag vill komma till, att det är nog ett stort, stort missförstånd enligt mig, det här att liksom man ska aldrig kolla på makro. Men det är ingen som definierar vad det innebär exakt. Så slutsatsen av det här blir någonstans att ja, du borde nog inte försöka precisera nästa räntebesked och lägga mycket fokus på det. Men du borde såklart försöka förstå hur stora makrotrender påverkar specifika bolag.
Exakt, och där har jag också haft det synsättet att jag kommer inte kunna precisera exakt hur räntekurvan ser ut. Men när inflationen började gå upp med 7-8%, då var det ganska tydligt att det fanns en klar risk för att räntan skulle gå upp. Och också en risk för att den kanske kommer att stanna uppe längre än vad många tror. Och då är det ju bättre att vara på den säkra sidan, för det finns ju massa bolag som inte är lika räntekänsliga och som är bra bolag. Och eftersom det finns tusentals bolag där ute så kommer det alltid finnas några som är halvintressanta eller intressanta i egentligen varje sektor. Och liksom kolla på den sektorn då där du tror att det kanske är lite mindre risk för tillfället än vad det är de andra. Det är i alla fall så jag resonerar.
Jag håller med dig. Och om vi tar till exempel Hove som vi båda äger. Och det har vi pratat om i podden ganska mycket tidigare. Det är ett litet och nischat servicebolag som utgör en väldigt liten del av totalkostnaderna för en väldigt, väldigt stor industri, det vill säga vindkraft. Och därför tror inte vi till exempel att ett Hove blir jättedrabbade operationellt. Det återstår att se såklart att de blir liksom jättedrabbade av makroläget. Och det är ett typiskt bolag som borde egentligen stå sig ganska säkert, alltså oavsett klimat. Sen beror det på konkurrenssituation såklart och så vidare.
Ja, nej, men exakt. Och sen så har vi till exempel oljesektorn där som på grund av underinvesteringen under många år egentligen lever ett annat liv än resten av konjunkturen. Och det kan vi se på Odfjell Technology och så vidare. Så det finns ju alltid några sektorer som förmodligen kan ha en hyfsad period även under lite sämre tider.
Precis, och det som de största profilerna brukar prata om när det kommer till att skydda sig mot dåliga klimat, det är ju pricing power. Det vill säga att så här, kan du bibehålla din prissättning mot kunderna och inte tappa kunder? Jo, men då har du en business som klarar typ alla klimat. Har du några fler SC-rockarmen än liksom, vad det är för typ av bolag? Till exempel ett litet servicebolag i en stor industri. Pricing power, har du något annat du vill lyfta?
Nej, det är väl mer enkelt att förstå de olika marknaderna då och vilka drivkrafter det är där för tillfället. Det kan ju vara att det är jättemycket lagkrav eller att det är till exempel som man bygger ut elnätet extremt mycket nu Och det gynnar ju vissa bolag som har utrustning till elnäten. Och det är väldigt eftersatt också i västvärlden. Så då är till exempel transformatorer. Jag har investerat i ett kanadensiskt bolag som vi faktiskt har gått igenom i podden. Som har investerat i det. Och det lever ju också lite sin egna konjunkturcykel på grund av att man måste rusta upp det här. Och det har liksom regeringen bestämt sig för att göra. För man bygger ut grön energi, man bygger ut elbilar och så vidare. Så då behöver man detta oavsett om det är lite sämre ekonomi eller inte. Och regeringen tar ju gärna och lånar pengar så de är inte lika konjunkturkänsliga eller kanske.
Och du som har jobbat på både Erik Penser och Redeye som professionell analytiker. Är det här någonting som man implementerar på investmentbanker?
Alltså man har ju alltid marknadsanalys som är ett ganska stort avsnitt i analysen. Så då är det ju någon form av makro. Men sen så själva makrosnacket, det lägger man ju ganska lite tid vid. Alltså liksom så förutspå ränta och sånt, det lägger man ju 0% vikt vid. Mm. Vilket jag tycker är väldigt rimligt också.
Ja, det tycker jag med, absolut. Och när vi pratar om makro så tänkte jag också nämna två snippets som jag hittade i rapporterna från de största investmentbankerna globalt. Då har vi Jamie Dimon som är vd på JP Morgan som är då världens största investmentbank. Han skrev ju följande i vd-ordet: "This may be the most dangerous time the world has seen in decades." Och då refererade han såklart till makrotrender såsom hög offentlig skuldsättning, tajt arbetsmarknad och risk för att inflationen håller i sig trots att räntorna har skjutit i höjden. Och även risk för att räntorna går upp ytterligare. Och sen så utöver det här så har vi också två pågående krig just nu.
Och en grej där som skrämmer mig mycket utan att bli för politiska, det är ju hur man i USA har ett budgetunderskott på, jag tror det är 4-5% nu. Och då går ändå amerikanska ekonomin väldigt bra. Vad händer då när det blir en lågkonjunktur? Och det är ändå liksom någonstans dragloket för världens ekonomi om de håller på med någon politik som kanske inte är helt ansvarsfull och väldigt kortsiktig. Det är nog den största oron för mig just nu faktiskt.
Mm. Och det är lite det vi har sett historiskt. Det är det som sker när det byggs bubblor på det här sättet. Det vill säga att finanspolitiken generellt liksom agerar väldigt kortsiktigt. Och det kan man ju också ha förståelse för när man kollar på incitamenten. Det vill säga att alla som sitter på platserna där man tar sådana här beslut vill ju att det ska gå väldigt bra när de sitter där, såklart. Så det är liksom ett så här systemfel skulle man ju typ kunna säga. Taleb skriver jättemycket om det här. Jag ska komma in lite mer på Taleb senare.
Nej, men man fattar ju verkligen på politikernas synvinkel, för att det är ju som amerikanska ekonomin går bra, då är det väldigt, väldigt vanligt att den sittande presidenten omvals.
Precis.
Så då är man beredd att offra på lång sikt för att kunna bli omvald helt enkelt.
Ja, exakt. Alltså om du blir tillsatt president till exempel i USA och sen så tar du massa åtgärder som gör att ekonomin blir skitkass på kort sikt. Det är klart att det inte stärker din sannolikhet att bli omvald liksom.
Nej.
Sen sa ju också David Solomon som är vd på Goldman Sachs: "The overall levels of risk are more elevated than we've seen in quite some time." Så det känns som att, som vi pratade om lite innan, alltså risken, och det menar de väl dels makroekonomiskt men också så här, utfallsintervallen är ju rätt breda just nu. Alltså det är väldigt få som vet vad som kommer hända. Det skulle kunna bli liksom en ganska djup och långvarig recession eller liksom dåligt ekonomiskt klimat.
Nej, men jag håller med verkligen. När man ser det på långräntor och liknande, det är på högsta nivåerna på 15 år, många av dem. Men man ska ju komma ihåg det. Historiskt har det ofta varit bäst att köpa aktier när det är lite oroligt där ute.
Precis, precis. Visste du förresten att David Solomon har slutat som DJ? Eller visste du att han hade DJat överhuvudtaget?
Nej, det var inget jag hade riktigt koll på.
Men det är också någon typ av signal så här att nu är ju ekonomin och banken väldigt pressad. Och då ser det väl inte jättebra ut att han åker till typ Lollapalooza och DJar.
Var han så liksom Avicii-nivå på det? Eller var han,
alltså, absolut.
Han var med på hemmafester och härjade?
Nej, han har lirat på stora events och festivaler och så vidare. Aha, och samtidigt har varit vd på Goldman som han har varit från 2018.
Fan, det borde man ju känna till nästan.
Ja, det borde faktiskt.
Skam på Magnus.
Men han slutade. Jag tror att beskedet kom för typ en vecka sedan.
Ja, okay.
Också så här bottennivå. Det är köpläge.
Bottensignal.
Bottensignal menar jag, ja precis. Ett annat intressant perspektiv på makro just nu, det tycker jag att det är ju väldigt lätt att slänga sig med argument så som att man borde kolla på makro, alltså just nu när läget är som det är och liksom kapitalmarknaderna är väldigt ansträngda och aktierna är väldigt nedtryckta. Och att man liksom borde ha sålt typ slutet på 2021 och så vidare. Men jag tror att man lurar sig själv lite grann genom att så här dra bakåtblickande slutsatser som är så självklara idag men som ingen hade kunnat pricka rätt på 2021.
Det är en bra poäng, för det känns jävligt självklart idag att allting skulle gå som det gick. När man liksom så bara eldade på med pengar under en pandemi när det liksom var dåliga leveranskedjor och liknande. Det är ju liksom så i efterhand så det känns ju självklart att det blir inflation av det. Men där och då så är det absolut inte självklart. Men det glömmer man bort.
Precis. Och jag vet att jag kanske framstår som lite dum som hävdar det här just nu. Men jag tycker fortsatt inte att man ska lägga tid på, alltså som privatinvesterare, om man inte har väldigt, väldigt mycket edge inom den domänen på makroekonomi. Och då menar jag makroekonomi, till exempel då inflation och räntor, och försöka precisera det.
Nej, men verkligen. Jag tror det är många som lägger för mycket tid där, och det ser man ju på att liksom professorerna själva som sätter räntebarn, de vet ju inte hur det går.
Och framför allt tror jag att om du inte har det som filter, att du inte kollar på det, så kommer du ständigt bli störd av liksom rubriker och saker som kommer på Twitter, och du kommer fundera på om du ska sälja. Så att om du inte bestämmer för dig själv att du har det filtret, jo, men då hade du kanske förmodligen sålt typ så här coronabotten och så vidare. Nu var inte det liksom ett så här typiskt makroevent som vi diskuterar just nu, men jag menar bara att så här, det är nog väldigt svårt att filtrera i all information som kommer, och liksom, ja, in a lack of a better word, skapa dig väldigt, väldigt bra conviction om du ständigt ska kolla på liksom alla makronyheter som kommer.
Nej, men exakt, det här liksom gå ur marknaden eller gå långkort index och liknande, det är ju extremt mycket enklare att bli rik på att köpa undervärderade aktier i min mening, för det är extremt mycket färre variabler och enklare att förutse. Så jag tror att vissa kan gå bort så där, att man, vissa är ju duktiga på det. Det finns ju extremt få som är det. Men vissa är det. Men det är också extremt få. Det ska man inte glömma bort.
Precis. Så kontentan här blir väl att vi tycker, och så gör vi själva också, att man ska försöka applicera makro i sin analys, men mer utav en liksom marknadsanalys.
Ja, skulle man kunna... vilka bolag man ska välja. Exakt. Inte ska man vara på börsen eller inte.
Exakt. Superbra. Så det blir väl lite så här konklusionen av det här. Och som sagt, utan det här filtret, alltså, vart drar du gränsen? Du kommer typ fokusera på så här presidentval eller analysera liksom krigets påverkan på ekonomin etc. Och jag tror att så här, om du inte tydliggör det filtret för dig själv, så är det väldigt, väldigt lätt att gå bort sig helt enkelt. För vi är så otroligt blinda mot vår egen blindhet.
Och lite på det temat, då finns det ju hedgefonder där det är liksom professor i nationalekonomi som sitter med massa data som man själv inte har, som kollar på det här. Så att du ska få en edge över dem, det är ju i princip, ja, det är väldigt osannolikt i alla fall.
Precis, och jag tycker att Buffett, som så ofta har ett citat som är så otroligt spot on här, och det är liksom, han bryter ner det som så och säger att, ja, men vad har jag högst sannolikhet att ha rätt? Är det bolagets framtid, eller är det nästa räntebesked? Alltså så här, det handlar ju någonstans lite om att så här, vikta variabler både utifrån sannolikhet och risk på något sätt.
Ja.
Vilket gör att som privatinvesterare eller som investerare, när du har fundamental analys som grund och strategi, så bör du inte titta på de makrovariablerna. Och ett annat perspektiv på det här som jag tycker är jäkligt spännande, som Nassim Taleb skriver om i boken Black Swan. Det är också så här, vad är lagom mycket information? Han skriver ju om att så här, desto fler hypoteser du har, eller en prognosmakare, desto fler hypoteser en prognosmakare har, desto mer tilltro sätter du ju till din slutsats på något sätt, eller ditt estimat. Men det finns hur många ställen som helst där så här, antalet variabler som analyseras, det korrelerar inte med bättre slutsatser eller bättre prediktioner. Och det här är ju så, alltså högst applicerbart på börsen tycker jag. Så att det här med att filter och försöka skala av det till viktiga variabler och faktiskt variabler som du har en hög sannolikhet att ha rätt i, tror jag är sjukt, sjukt centralt.
Verkligen, det är som han Damodaran säger i vårt intro. We have too much data in the world today.
Ja, precis. Och det har vi diskuterat jättemycket innan. Så här, vad är värdeskapande information och vad är brus? Alltså det blir alltid en jätte central fråga. Och sen så ska man ju bryta ner det i någon typ av risk-reward-analys.
Ja, lite på tal om makro, så har jag varit kort Tesla, som vissa kanske minns. Jag berättade om det i våras, och det började med att aktien gick upp typ 80% på 2 månader i AI-hasen. Så den gick ju inte så jättebra. Sen som tur var så var det en väldigt liten position. Men där var det mycket makroanalys. Att med stigande räntor och leverantörskedjor som öppnade upp sig, sjunkande priser för bilar, då trodde inte jag att Tesla skulle gå särskilt bra fundamentalt, och det har det inte heller gjort. De kommer med sin Q3-rapport nu och vinsten per aktie minskar med 44% och man har dessutom över 50 p.
Jag såg att free cash flow minskade med 74%, va?
Ja, så det var ingen jättebra rapport för ett extremt högt värderat bolag. Men det gav mig också lite insikt att det här med kortningen är nog inget jag ska hålla på med. Man vet ju inte om man får rätt i sin tes. Här fick jag det lyckligtvis, men ändå så gick det dåligt. Och det är ju nackdelen med kortning. Alltså irrationella rörelser i korta perspektivet påverkar ju mer hur det går när du kortar än vad det gör att du får rätt fundamentalt ibland. Och när du kommer till att gå lång aktier, då är det det långa perspektivet som spelar en roll. För att då kan du härda ut ifall det går ner mycket och sen så kommer du kunna gå upp igen. Men det kostar hela tiden pengar att ligga med en kortning i räntor och liknande. Och du kan förlora hur mycket som helst, så du kan inte låta aktien springa iväg oändligt mycket. Mm. Så att jag har ändå bränt mina fingrar lite grann. Nu har jag stängt den. Det blev ändå lite bättre till slut, för nu har aktien gått ganska dåligt senaste månaderna. Men ja, det är ingenting jag kommer göra om igen.
Det är sjukt att Tesla faktiskt inte har gått ner mer än vad det har gjort. Jag tror att aktien är väl ner typ 15-20% sedan rapportsläpp eller någonting liknande.
Ja, men det är ju verkligen, alltså den värderas ju inte på sin fundamentala försäljning. Den värderas ju på förhoppningar om robottaxis och liknande. Så det värderas ju stort som ett förhoppningsbolag egentligen, med en ränta på 5% riskfritt, vilket jag tycker kan vara ganska sjukt.
Precis, och sen så är det otroligt mycket kapital i form av Clueless Retail som värderar Tesla och som köper det han säger. Alltså, man borde typ lyssna på Teslas earnings calls, för att det är så otroligt underhållande. Alltså Elon säger så mycket sjuka saker.
Ja, han var väl till och med negativ den här gången.
Ja, nu, han var ju typ negativ till att de skulle göra Cybertruck till en kassaflödespositiv produkt. Men han sa ju fortfarande att så här, AI och full self-driving skulle göra Tesla till det högst värderade bolaget i hela världen. Eller har potential.
Okej, så han var inte jättenegativ ändå.
Nej, men det är ju så många retail-investerare som köper det helt enkelt och inte har någon aning om hur man ska värdera aktien.
Nej, men det är rätt intressant. Man brukar få upp på den här Norden när man går in på marknaden vilka som är mest omsatta aktien varje dag. Och det är ju i princip varje dag är det Tesla, trots att det är långt ifrån världens största bolag. Så det säger ju ändå en del om vilken hype det fortfarande är i den aktien.
Precis, och Elon Musk själv är ju liksom världens största influencer. Typ så här 130 miljoner följare på Twitter.
Ja, världens största finfluencer i alla fall.
Ja, och med typ så här 130 miljoner följare tror jag att han har på Twitter, där han till och med kan typ boosta sin egen algo för sitt eget content. Och så här. Det är, ja, alltså hans followerbase är bara så sjuk.
Det är sant. Och sen så ett annat case där jag kanske borde gjort en bättre makroanalys eller marknadsanalys. Det är ju Waystream som nu kom med sin Q3-rapport, och den var ju inte helt oväntat superdålig. Hela sektorn med Hexatronic och Transtema och liknande har ju gått extremt dåligt. Där har man varit mer räntekänslig än vad jag trodde att man skulle vara. Och folk vill inte bygga ut fiber helt enkelt. Det är en ganska kapitalintensiv bransch. Och det har ju satt sina spår i Waystream. Men jag tyckte ändå att två delar i rapporten var lite positiva. Q3 var mer omsättning nu än Q2 var. Och dessutom gick bruttomarginalen upp igen, som var ganska låg i Q2. Nu var den tillbaka på gamla nivåer egentligen. Så att jag fortsätter stå utanför Waystream. Lite det här better safe than sorry. Man vet inte hur länge den här bäsen kommer hålla på i sektorn. Men man har ju kommit ner väldigt mycket nu. Och jag skulle ändå säga det som hyfsat troligt att jag kommer äga aktien någon gång igen i framtiden, när det börjar se bättre ut i sektorn.
Spännande. Och jag tänkte prata lite om ett bolag som jag har varit väldigt, väldigt negativ väldigt, väldigt länge. Och det är Netflix. Och de kom in med en rapport som var ganska fin. Jag har ju varit negativ till bolaget för att det har varit så otroligt mycket och tuff konkurrens inom videostreaming, och Netflix har också historiskt haft väldigt mycket problem att generera cash. Och med det menar jag att Netflix egentligen alltid har behövt återinvestera väldigt mycket av rörelseresultatet i CapEx för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Men Netflix har egentligen under hela året nu haft väldigt stark free cash flow marginal. Och jag tror att tidigare så har de haft typ de senaste tio åren så har de haft positivt free cash flow.
Men nu, du sa marginalen innan vi började spela in. Vad låg de på nu de här kvartalen i år?
Free cash flow har legat i år på 26% i Q1, 16% i Q2 och 13% i Q3 tror jag.
Det blir jag ändå förvånad av. Det är ju rätt högt ändå.
Ja, det är väldigt högt. Och i synnerhet då, när man bara haft två hel år de senaste 10 åren där man haft positivt fritt kassaflöde. Men det är också en funktion av att Alltså de minskar investeringarna precis som många andra gör. Det kan de också göra. Alltså sen Bob Iger tillträdde på Disney så har ju Disney verkligen fokuserat på lönsamhet och dragit ner marknadsföringsåtgärderna på Disney+. De har höjt priset på Disney+. Det kom ut senast igår att de har sålt av en del av deras Indian business och så vidare. Och Disney+ är faktiskt fortfarande inte lönsamt. Så jag tycker att det tyder ändå på någon typ av så här skalfördel eller premium branding, vilket gör att Netflix kan ta mer betalt och så vidare. Och Netflix aktie, hör och häpna, har ju gått plus minus noll de senaste 5 åren. Alltså det är rätt svårt att ta in det för ett fangbolag, eller hur?
Ja, verkligen. Det är 5 år sedan. Då är det till och med liksom innan covid.
Mm.
Så att det är ändå lång tid sedan, det är det verkligen.
Mm. Ja, det är faktiskt riktigt sjukt. Men rapporten kom i alla fall in som sa att de ökade antalet subscribers med 11% och nu har man 247 miljoner subscribers totalt. Omsättningen ökade med 8% och EBIT ökade med 27% och free cash flow ökade med 300% year on year.
Ja, men speciellt jämfört med Disney så är den jämförelsen intressant, för det känns som det borde vara så mycket enklare att få vinst i Disney med så extremt starka varumärken som de ändå har och har haft länge. Så det är ändå imponerande för Netflix.
Det tycker jag med. Man har ju typ trott att Disney, alltså man har typ bara antagit att Disney Plus ska vara lönsamt, men det är det inte.
Mm.
Men sen har vi också lite post-earnings announcement drift här. För aktien gick upp 16% på rapportsläpp. Det var framförallt också för att kassaflödet var så starkt och man annonserade också ett nytt återköpsprogram på $10 miljarder, vilket vi gillar väldigt mycket. Så det var liksom bättre kassaflöde, återköpsprogram, och det här kommer ju såklart innebära att många ska dels återse sina teser på Netflix. Alltså om det skulle kunna bli mer av ett value play med lite mer hälsosam multipel mot free cash flow. Och dels så är det också många analytiker som kommer justera upp sina riktkurser. Och nu vet vi också att typ allt fokus är på free cash flow. Alltså det är så det är under de här tiderna. Alltså för bara 2 år sedan så var det sales multipeln som var viktig.
Mm.
Så jag tycker väl att det här fortfarande ser ganska dyrt ut på typ så här EV/EBIT runt 30. Eller det är dyrt och jag skulle inte köpa Netflix idag. Men jag tycker faktiskt att Netflix aktie har nog inte varit så här spännande på ja, typ 4-5 år eller någonting liknande. Alltså sen jag började kolla på bolaget. Så jag tycker ändå att ja, det börjar bli spännande.
Och vet du vad det framförallt visar på?
Nej.
Intellektuell flexibilitet hos Peter den Store. Svängt i både Netflix och Linas matkasse som var en online fight back in the day, exakt.
Ja, precis. Alltså det var ju inte mycket av en fight skulle jag säga.
Det kanske var mer en låtsas fight på Twitter.
Ja, alltså jag och Olle har ju ganska mycket kontakt, så det var absolut ingen fight. Det var väl lite så här lite kul grej att göra publik typ.
Nej, det
var... Men det stämmer bra. Alltså jag var ju innan Cefellos, om det var Q2 tror jag, så var jag ju väldigt negativ till bolaget, för att då tyckte jag att det fanns någon typ av så här konkursrisk. Bolaget hade presterat väldigt dåligt, kassan sjönk och så vidare, men nu har jag ändrat min tes fullständigt här faktiskt.
Ja, men det är bra, det ska man kunna göra. Det är viktigt på börsen att göra det, så man inte gift sig med aktier och liknande.
Det håller
och
jag med
om. Heller.
Och samma sak med Netflix, alltså min take på att de förmodligen har ganska svag moat långsiktigt och att det är väldigt mycket och tuff konkurrens i sektorn, den kvarstår. Men nu ser ändå aktien så här okej värderad ut tycker jag, samtidigt som man ser att investeringarna också minskar i sektorn och de har faktiskt bäst prissättning och marginal i sektorn och är störst. Och som sagt, lite likviditetsgrej, sentimentgrej också, det här med att nu visar man faktiskt att free cash flow finns. Och så har vi också lite post-earnings announcement drift potentiellt. Så för de som gillar Netflix så kan det nog vara värt att spana vidare där just nu tycker jag.
Grymt, och då kanske vi ska avsluta med lite pricer.
Det tycker jag, och det var för övrigt en pitch som vi fick på den här case-dagen med Kvalitetsaktiepodden och alla andra. Så var det ju Olle 89 som pitchade Pricer. Och det har han ju varit väldigt transparent med på Twitter också får man säga.
Exakt, så vill man läsa mer om bolaget, kanske lite djupare till och med, då kan man ju definitivt gå in och följa honom. Han gör ju väldigt bra analyser och flera case jag investerat i har jag fått från att han helt enkelt har skrivit om det på Twitter.
Mm.
Men många känner nog till Pricer. Man gör ju de här elektroniska hylletiketterna som då gör att det blir lättare och smidigare att byta pris exempelvis på varor. Och även om det såklart är en kostnad att implementera det här så blir det mycket billigare och smidigare sen att du har elektroniskt och kan knappa in vad priset ska vara istället för att en butikspersonal går med lappar och sätter dem manuellt. Och nu när det är inflationstider så är det här extra relevant för att då byts ju priserna väldigt ofta. Och marknaden växer väldigt kraftigt. Tvåsiffriga tal, man ligger på 20-25% för tillfället. Och Price omsätter idag 2,5 miljard och man räknar med att omsätta 4,5 miljard 2025. Så man har väldigt aggressiva tillväxtmål och man är egentligen ett tillväxtföretag. Men det som gör att det är lite intressant läge idag, det är egentligen att bolaget har fuckat upp förra året. Och framförallt den gamla styrelsen då som har ersatts nu. Och det var att man hade ju ganska dålig kassaposition. Och i det läget så beslutar man att ta en utdelning som man inte hade råd med egentligen. Och det har gjort att man nu har fått göra en ny emission i år. Och när det blir en ny emission i en dålig marknad, då blir det ofta på väldigt dåliga nivåer. Så aktien pressades ner ordentligt inför nyemissionen. Och sen så kunde man teckna på 5,50. Och aktien står i 7 idag, står i 8 efter nyemissionen. Och det gjorde ju att de som hade tecknat kunde sälja med en egentligen gratis vinst och få hem 1,5 krona eller 20% egentligen. Så det har förmodligen också satt press på aktien nu efter emissionen och ger ett väldigt en väldigt logisk anledning till varför aktien är lite artificiellt nedtryckt nu. Och det är då för att man helt enkelt har kunnat ta hem en liten gratis vinst om man tecknade i emissionen.
Och den emissionen var kraftigt övertecknad antar jag.
Exakt. Jag försökte teckna jättemycket utan att äga aktien men fick nada, inte helt oväntat. Och sen så kommer vi till kanske den viktigaste faktorn att förstå för att fatta caset Pricer. Och det är bruttomarginalen i bolaget. Och den har gått från 36% 2019 till 15,5% i Q4 förra året. Och det är ett brutalt fall som har gjort att lönsamheten har gått ner väldigt mycket också. Och där är det så att en del av nedgången beror på pandemieffekter. Det var exempelvis jättehöga fraktpriser, det var jättedyrt med insatsvaror som plast gick upp en del i pris, chip gick framförallt upp i pris och man slöt lite kontrakt där man liksom satsar mer på tillväxt än lönsamhet. Sen så nu så har man tecknat några kontrakt som ska ge lite högre lönsamhet. De kommer kicka in i H2. Fraktpriserna har gått ner. Chip och insatsvaror har gått ner också i pris.
Det var ju någon story där också om att de var tvungna att frakta vissa saker med helikopter typ som slog stenhårt på bruttomarginalen.
Ja, men där blir ju så. Bolagen kanske sätts i lite ett konstigt läge där man vill ju inte göra sin kund arg. Man vill hålla vad man lovat att leverera. Så då kanske det till och med blir ibland att man får liksom leverera till minus för att man ska ha en bra relation med kunden framöver.
Det förstår jag, men just helikopter
lät ju såhär, James Bond-aktigt.
Så sjukt extremt.
Ja,
det är klart att bruttomarginalen då bara trycks ner såklart.
Ja. Men, och sen så också en viktig faktor som man inte ska underskatta, det är att konkurrensen verkar ha hårdnat. Och det har då också gjort att det blir prispress i sektorn. Man har ju en stor konkurrent som heter Sessi Magotag som är franskt, som är ett större bolag än Pricer till och med. Och de har ju haft en väldigt aggressiv tillväxtagenda och det tillsammans med några nya konkurrenter har gjort att det blivit mer press i branschen. Och jag har pratat med någon som kände någon som jobbar inom typ dagligvaror och han sa det att för typ 5 år sedan då var det i princip Pricer som kom och så köpte man deras vara. Men nu är det mer en upphandling där det liksom man tar det som har bäst priserbjudande. Så det gör ju att det blir ganska svårt att uppskatta vad den här bruttomarginalen kommer att bli framöver. Hur mycket kommer från de olika faktorerna.
Alltså just för att de bara tävlar på pris i princip.
Exakt, så vad är egentligen priset som är orsaken bakom bruttomarginalstappet och vad är pandemieffekterna? Och det är ju något som är omöjligt att svara på. Jag tror inte ens bolaget själva kan svara på det. Men om man tittar på Pricer så din uppfattning om det är egentligen helt centralt för hela caset i min mening. Men bruttomarginalen har också ökat från 15,5% i Q4 till 17% nu i juni. Så det kommer bli väldigt intressant att se vad den är i H2. Och min tro är att den absolut kommer bli, inte absolut, men jag tror att den kommer bli minst 19%. Och blir den minst 19%, då tycker jag att bolaget är ganska fair värderat idag. Jag tror att den kommer gå upp till en liten bit över 20%. Och då tycker jag att bolaget ser ganska billigt ut och sen så finns det många som hoppas på ännu högre nivå. Men jag kommer också följa det här väldigt noga och jag skulle snabbt kunna köpa mer om det visar sig att bruttomarginalen är ännu högre än vad jag trodde. Och jag skulle snabbt kunna sälja också om det visar sig att den liksom inte kommer upp över 17-18% för att då blir caset plötsligt ganska dyrt också. Och sen ska man också ha med sig en grej och det är att bolaget växer som sagt ganska snabbt. Det var över 20% senaste kvartalet och det gör ju att det blir lite operationell hävstång. så är det inte bara bruttomarginalen som påverkar hur vinstmarginalen kommer bli framöver, utan blir också när du säljer mer, då ökar vinstmarginalen bara genom den faktorn med. Så att sammantaget så tror jag att vinstmarginalen kan röra sig upp mot 5%, och då har man på nästa år ungefär EV/EBIT 8.
Hur ser det ut med cash conversion?
Alltså den har ju varit lite halvkass när man byggt upp lager och liknande under pandemin.
Lite volatil kan jag tänka mig.
Ja, men det kommer förmodligen bli bättre framöver.
Mm, för jag tänkte att 5% vinstmarginal brukar ju vara en ganska dålig kassaflödesmarginal, för att bolag har ofta lite capex.
Ja, ja men det kan stämma. Jag tror dock inte man har jättemycket capex planerat framöver i alla fall.
Mm.
Man har ju bland annat en mjukvarusatsning också som ska kunna förbättra bruttomarginalen.
Just det.
Och det är någon sorts SaaS-intäkt då. Och den siktar man ju väldigt högt på att den ska bli 10% av hela omsättningen. Den är ju väldigt långt ifrån vad det är idag. Men det är också ett ben som, om den verkligen tar fart, så skulle det kunna hjälpa lönsamheten väldigt mycket.
Och hur ser ägarbilden ut?
Ja, men insiderägandet är väl så där 2,6%. Men sen har det varit rätt mycket insiderköp i år och senast i maj. Och sen om du kollar på själva ledningen i bolaget och liknande, så var det som sagt den här gamla styrelseordföranden gjorde det här vansinnesbeslutet förra året med utdelningen. Men nu har den gamla styrelseordföranden kommit tillbaka, som var under en mycket bättre period för Pricer för några år sedan. Så jag tycker ändå att insiderhandeln kanske inte är optimal, eller insiderägandet inte optimalt, men handeln är hyfsat bra och skiftet som har skett i bolaget med vem som liksom styr skutan har blivit mycket bättre på sistone.
Det där tycker jag är crucial för det här caset, det vill säga att styrelse och ledning är nya. För man blir lite skraj så här att okej, de har gjort väldigt, väldigt mycket fel. Då är det så här, okej, då är det nog inte ett så bra bolag, alltså, oavsett hur man vrider och vänder på det. Men om de har faktiskt gjort väldigt mycket fel och nu är beslutsfattarna andra personer som har ett helt annat track record, så blir det ett helt annat case tycker jag. Så det kan verkligen till och med bli ett mer intressant turnaround case just av den anledningen. För det skulle kunna vara en variabel som marknaden inte heller förstår.
Nej men exakt, det är jävligt bra poäng. Och det är ju liksom, det var ju bara inte fel, de gjorde ju tjänstfel, som tog det här beslutet med utdelningen egentligen.
Det var rätt kul, jag pratade med Value Teddy, en twittrare.
Ja.
Och så sa jag bara, men vad är caset då i Pricer? För jag vet att han har varit bullish på det caset. Och då sa han, nej men det handlar om att vi har haft en styrelse och en ledning som har gjort alla fel man kan göra, och nu är de borta och nu har vi nytt management som är bra. Men det... Och det är en annan sak som var positiv som jag minns från den diskussionen med Teddy, det var väl också att nya vdn har väl köpt okej mycket aktier också.
Mm, det var ganska mycket insidertransaktioner i början av året och köpte bland annat.
Och den är också viktig. Alltså det vill säga att man ser att de nya som kommer in faktiskt tror på det här också.
Mm.
Och så leds också skapa sig själva ett incitament, ytterligare ett incitament.
Och en annan poäng där är ju att säga att marknaden är dålig. Då är det rätt svårt att veta med säkerhet att marknaden kommer bli bättre, för du kan inte styra över det. Men här är det ju verkligen någonting där det 100%, inte med 100%, men i princip 100% kommer det bli bättre med nya styrelseordförande än den här som då i princip gjorde tjänstefel förra året.
För att det inte går att vara sämre än förra.
Exakt. Det finns bara en väg och det är uppåt därifrån.
Hoppas inte han lyssnar på den här podden.
Ja, det får man hoppas. Och det är också en ganska intressant aspekt tycker jag, att det känns som att på grund av att utdelning blivit så populärt så är det många bolag som delar ut när de egentligen inte borde göra det. Och de har ju sett många bolag göra senaste året, vilket är rätt sjukt egentligen. För att om du inte ens följer bolaget noga så är det så enkelt att se att de har jättehög skuldsättning. Varför delar de ut pengar? De borde inte göra det, men ändå gör de det bara för att det liksom ser dåligt ut ifall de slutar. De bryr sig så mycket mer om det kortsiktiga än vad som faktiskt är bra för bolaget.
Precis. Jag tror att statistik presenterades i Capital Returns, den boken på det här, och den statistiken var faktiskt att det oftare görs buybacks och extra utdelningar på fel nivåer, det vill säga att de är då värdeförstörande snarare än motsatsen, vilket var jäkligt intressant, för det innebär ju också att man ska vara lite försiktig med att bara tycka att det är jättebra när det kommer en extra utdelning eller återköp.
Ja men verkligen, det är lite som vi har pratat om innan, det visar på något sätt att det är ett kassaflödespositivt bolag och då förmodligen ett ganska bra case normalt sett, men det är ju verkligen inte det enda att kolla på som det är för ganska många.
Nej precis, och jag gillar ju den signalen kopplat till exempel buybacks, att det visar ju ändå på att man faktiskt vill skapa aktieägarvärde, för det finns ingen annan anledning att göra återköp, men det betyder inte att man är bra på att göra det. Så det är liksom en annan del av det hela såklart.
Ja, väldigt sant. Och sen en annan liten risk med bolaget är ju att man är ju i en sektor som är ganska tuff. Alltså det är rätt få som är någon sorts insatsvara i butik som har en bra lönsamhet. Vi kollar på exempelvis ITAB och Vertiset som vi pratat en del om i podden. Det är ganska svårt att få hög marginal och det är för att butiken sitter på väldigt mycket makt normalt sett. Så att liksom i en sorts maktposition i värdekedjan så är man ju inte den bästa positionen. Men det räknar man ju inte heller med i det här caset att man kommer ha någon marginal på 20%, utan det behövs ju bara 5-6% för att man ska kunna räkna hem där.
Yes.
Men det var ju hela caset i Pricer och jag hade kunnat dra det mycket längre. Men jag tycker att Ull89 som sagt och Magnificap på Twitter har skrivit bra om det. Så vill man veta mer är det ofta lättare att läsa lite, så då kan man göra det där.
Snyggt.
Och jag äger aktier i Pricer, men på grund av att det är en ganska stor risk där med att bruttomarginalen är så extremt avgörande och det inte är helt enkelt att prognostisera, så äger jag ungefär 3% av portföljen i Pricer. Men jag tycker ändå det är värt en position med tanke på det läget aktien är i nuläget.
Och innan vi rundar av så tänkte jag bara berätta kort om vår senaste produktuppdatering för Quarter Web App. Och vi har ju en tier för Quarter Web App som heter Quarter Core som riktar sig till retail-investerare. Och där har vi precis adderat live transcript, vilket innebär att man alltså får, att man kan lyssna på live calls och få transkriberingar i realtid av dessa events helt enkelt. Och det gäller kapitalmarknadsdagar, konferenser, earnings calls och så vidare. Vi är faktiskt en av de första öppna plattformarna globalt att erbjuda det här, och det innebär då samtidigt att vi kan erbjuda kompletta transcripts av bolagsevent snabbast i hela världen för att de transkriberas live helt enkelt. Så om det här låter spännande så kan man gå in på Quarters hemsida och så kan man faktiskt få en trial i 7 dagar utan någon typ av risk.
Grymt, så för alla er som gillar att läsa mer än att lyssna, då vet ni vad ni ska göra nu.
Exakt.
Nice, men det var allt för den här veckan. Lite Pricer, lite makrotänk och ganska mycket gott snack.
Så är det, så är det.
Så med det så säger vi stort tack för den här veckan, så hörs vi igen om 2 veckor.
Stort tack för att ni har lyssnat allihopa och stort tack till Odin Fonder. Vi hörs igen om 2 veckor.
Det gör vi, ha det gött,
ciao! Ciao, ciao.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.